الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا ولكمنا Vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala att han har gett oss denna enorma möjlighet att vi har fått, mashallah, denna lokal att vi kan samlas och studera hans religion vilket wallahi är det bästa som finns att söka kunskap att komma närmare till Allah att lära sig meningen med livet lära sig om sin skapare lära sig om sin aqida Alhamdulillah att han har gett mig möjligheten att undervisa Och att han har gett mig så fina elever och bröder som er, mashallah. Må Allah bevara er allihopa, amin. Må Allah hålla oss stabila på sanningen tills den dagen vi möter honom i nästa liv, amin. Och det är viktigt, bröder, att man alltid måste vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala i dessa tider av ghurba, dessa tider av där man känner sig främmande. Där många människor har halkat. Många människor har fastnat i träsket av shubuhat, tvivel i religionen, fallit in i olika former av innovationer, sekter, ideologier. Eller de har fastnat i shahawat, i lustar och begär. وَمَا أَكْثَرُهَا Och det är inte en brist på i den tiden som vi lever i. Så tacka Allah Azza wa Jal att han har gjort dig till en av dem som praktiserar islam och försöker att gå på Sirat al-Mustaqim, vägen som leder till Allah subhanahu wa ta'ala. Så vi tackar Allah Azza wa Jal för alla de gåvor han har gett oss. Och vi ber Allah Azza wa Jal att inte låta oss förlora dessa gåvor. Så som profeten alayhi salatu wassalam brukade säga, Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika. Och Allah, jag söker skydd från att förlora den ni'man som du har givit oss. Och så sa han, وَجَمِيءِ سَخَتِكَ Och jag söker skydd från all din ilska och vrede. وَفُجَاءَ نِقْمَتِكَ Och ditt plötsliga straff. وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ Och att det goda som du har givit oss genom att skona oss ska försvinna. Så han sökte skydd från allt detta. Gärna att det goda tillståndet ska bestå. Så vi ber Allah Azza wa Jalla att hålla oss stabila på al-iman och al-islam. حَتَّ نَلْقَاهُ يَوْمَ الدِّينِ Amin. Vi kommer nu att återuppta lektionerna i boken Al-Qawl al-Mufid fi Adillat al-Tawhid av Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi al-Yemeni rahimahullah ta'ala som var en av de mest utstående studenterna av Sheikh Muqbils elever rahimahullah al-Jami' och Sheikhen skrev den här boken om Tawhid som mashallah är bland de bästa böcker som jag har sett i ämnet Tawhid och Aqida och Iman. Jag tar upp jättemycket frågor och många av de frågorna som tas upp liknar vad som nämns i Usul al-Thalata, vad som nämns i Kitab al-Tawhid av Sheikh al-Islam och liknande. Så alhamdulillah, det är kunskap som vi alltid är i behov av att gå igenom. Man ska aldrig säga att nu har vi studerat för mycket aqida. Nu har vi studerat för mycket tawhid. Utan det är en kunskap som man alltid måste gå igenom. Det är det viktigaste som finns. Allah Azza wa Jalla skapade oss för tawhid. För att vi ska särskilja honom i dyrkan. Och det värsta som finns är att falla in i kyrk. Och den som dör på kyrk är förbjuden för att gå in i paradiset i all evighet. Så att känna till vad kyrk är för någonting är av största vikt. Och att ta lätt på det ämnet är av största idioti och största istighfaf och tyder på att personen har noll koll på al-islam. Den som inte tar allvarligt på tawhid och studerar tawhid och lär ut tawhid och prioriterar detta ämne har en brist i sin förståelse av al-islam. Så enkelt är det. Då hela Koranen är tawhid. Är det inte så? Hela Koranen från början till tawhid, från början till slut är tawhid. Allah sände sina sändebud för ett tawhid. Nyckeln till paradiset är ett tawhid. Så allting går tillbaka till ett tawhid. Och vi stannade i förra lektionen vid arkanul iman. Arkanul iman. Imans sex pelare. Och det är de som nämns i hadith Jibril som finns i Sahih Muslim. hadith Umar radiyallahu anhu, som ni alla känner till, då Jibril alayhi salatu wassalam kom och frågade profeten Muhammad alayhi salatu wassalam om al-islam och al-iman och al-ihsan och al-sa'a. Och då så svarade Rasulullah alayhi salatu wassalam när det kommer till al-iman, att det är tu'mina billah, att du ska tro på Allah, wa malaikatihi, och hans änglar, wa kutubihi, och hans böcker, wa rusulihi, och hans sändebud, och att du ska tro på yawm al-akhir, den sista dagen, wal qadar khayrihi wa sharri, och att du ska tro på ödet, det onda och det goda i det. Så vi talade i förra lektionen om al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubih, och vi ska återuppta därifrån. Och då kommer vi börja med att tala om al-imanu bi rusul, tron på sändebuden. Och rusul och al-anbiya, sändebud och al-anbiya, profeter, är de människor som Allah azza wa jall skickade som al-wasita, yani mellanhanden mellan oss och Allah azza wa jall. De som visar oss vägen till Allah subhanahu wa ta'ala. De som förmedlar och förkunnar hans religion till mänskligheten. Det här är sändebuden. Och sändebuden är de bästa av människor som Allah azza wa jall har valt ut för denna nobla uppgift. Sändebuden är otroligt många. Allah azza wa jall säger i Koranen: minhum man qasasna alika wa minhum men lam naqsus alik. Det finns de som vi har berättat om, och det finns de vi inte har berättat om. Och de Allah inte har berättat om är mer än de Allah har berättat om. Den första av dem är Adam alayhi salatu wassalam. Han är den första profeten och den första människan. Och han är våran fader. Och det första sändebudet, rusul, rasul, det är Nuh alayhi salatu wassalam, som skickades till mänskligheten 10 generationer efter Adam alayhi salatu wassalam, då människorna hade fallit tillbaka i, eller människorna för första gången hade fallit in i shirk. Då skickade Allah azza wa jall Nuh alayhi salatu wassalam. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen: thumma arsalna rusulana tatra, och sedan sände vi våra sändebud i följd, igen den ena efter den andra. Och Allah azza wa jall har sagt i Koranen att det finns ingen umma förutom att de har fått sitt sändebud. Li kulli ummatin rasul. Varje sändebud har fått sitt folk. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Och i vissa hadither så nämns det att profeterna är 124 000 som Allah har skickat. 124 000. Och rusul, sändebuden, är 315. Och Sheikh al-Bani nämner att den hadithen är godtagbar. Så det blir väldigt många, eller hur? 124 000 plus 315 rusul. Och som vi sa, den första av dem är Adam alayhi salatu wassalam, och den sista av dem är Muhammad alayhi afdalu salatu wassalam. Och från dessa sändebud som vi då nämnde finns det de som Allah har berättat om. Och i Koranen finner vi berättelsen om 25 profeter. 25 profeter. Och två nämns utan namn. Två stycken nämns utan namn. Vet ni vilka de är? Det är Koranen.
Är det en som heter Samuel?
Det är jag osäker på. Nämns han i Koranen?
Det stod i Stories of the Prophets.
Allah, ja. Namn, Qasas al-Anbiya nämner vissa profeter, men alla de nämns inte i Koranen. Vissa kanske nämns i Sunna, eller vissa i spekulationer, men det finns vissa som Allah hänvisar till i Koranen, men inte nämner deras namn, utan deras namn nämns i Sunna, autentiskt. Yushua bin Nun. Och vad hade han för uppgift i Koranen? Ja, i Koranen, senare strida han, när han fick ta över.
Han skulle ta över Jerusalem.
Ja, men när han fick ta över da'wa efter vilken profet?
Mosa.
Så vilken roll hade han med Mosa i Koranen?
Han var
Ni läser den varje fredag.
Ja. Han skulle möta
Khidr, precis. Mosa och Joshua skulle gå och möta Khidr. Och det var Joshua som bar på fisken, som nämns i surat Al-Kahf. Och där försade vi oss. Vi nämnde den andra, vilket är Khidr, som är den andra profeten, som nämns i surat Al-Kahf, men inte vid namn, utan han nämns i Sunnah, Sahih Bukhari och andra hadithen. Så Rasul och Al-Anbiya som då nämns i Koranen är 25. Och från dessa finns det fem som utmärker sig med att de har en högre status än de andra. Och dessa kallas för Ulul Azam. Ulul Azam, yani de med stark viljekraft. De som var de bästa av dem alla. Och vilka är dessa fem om vi tar dem i tidsordning? Vem var den första av Ulul Azam?
Nuh
alayhi salam. Den andra i tidsordning. Ibrahim, precis. Och efter Ibrahim?
Musa.
Och efter Musa? Isa. Och efter Isa? Muhammad alayhim afdalu salatu salam. Ajma'in. Dessa är Ulul Azam. Och de två bästa av dem är Ibrahim och Muhammad alayhim salam. Och det är de som är de enda som har fått titeln Khalilur Rahman. En Allahs, de som står Allah nära. Så att dessa är Ulul Azam, de bästa av profeter. Och vi tror, när det kommer till profeterna, som ulema nämner, på al-iman al-mujmal och al-iman al-mufassal. Yani vi tror generellt på alla dessa 124 000 profeter. Vi tror på allihopa. De vi känner namnet på och de vi inte känner namnet på. Men vi tror på dem. Generellt iman. Och så tror vi specifikt på dem som Allah har nämnt. Från början till slut. Okay? Och vi tror också om sändebuden att de är, som vi sa, de bästa av människor som Allah har valt ut. De är ma'sumun, de är felfria eller skyddade från att göra kirk, göra kuffer, ljuga och göra skamlösa stora synder och liknande saker som kommer att göra att folk ifrågasätter deras trovärdighet. Och vi tror också att sändebuden har alla gjort sin skyldighet. Bellagur risal, de har förmedlat budskapet. Och addul amana, de har gjort deras skyldighet fullt ut. Så som profeten Muhammad alayhi salatu wasalam sa, att det finns ingen profet förutom att han kallade sitt folk till allting gott han känner till. Och han varnade sitt folk för allting ont han känner till. Det finns ingen profet som har misslyckats. Det finns ingen profet som har brustit eller hållit inne någon kunskap. Utan de har alla förmedlat den kunskapen som Allah azza wa jall givit dem. Och när det kommer till tron på sändebuden så tror vi också att Muhammad alayhi salatu wassalam är khatam al-nabiyyin. Han är sigillet och den sista av alla sändebud. Det kommer ingen profet efter honom. Så som Allah azza wa jalla har nämnt i Koranen. Det enda som kommer att ske är att Isa alayhi salatu wassalam kommer att komma tillbaka fi akhir zaman, innan domedagen. Men även då kommer han inte som en ny profet med ett nytt budskap, utan han kommer som en följare till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Och det sägs också att det här är en av visheterna till varför Isa alayhi salatu wassalam togs upp till himlen. Ni vet berättelsen om korsfästelsen, då han inte blev korsfäst. Då sägs det att han gjorde dua till Allah azza wa jall när han hörde om profeten Muhammeds förträffligheter och hans dygder och hans umma, så gjorde han dua till Allah att bli en del av Muhammeds umma alayhi wasallam. Så han kommer tillbaka och han är en ledare för muslimerna, så som profeten alayhi wasallam sa, som kommer att styra med Koranen och Sunna. Mashallah. Och på hans tid kommer det att bli rättvisa och jordens baraka kommer att komma tillbaka under de åren som han befinner sig på jorden. Naam. Så det här var lite kortfattat tron på Rasul och Al-Anbiya. Och vi kan också nämna skillnaden på en Nabi och en Rasul. Och det finns lite ikhtilaf, men alla alam, vad som verkar vara mest korrekt är att Rasul, sändebuden, har en högre nivå. Som ni hörde var de bara 315 och Al-Anbiya var 124 000. Och rasul är de som skickades till ett folk som är kuffar. Till ett folk som inte fått en profet tidigare. Och de fick en ny bok. Så som Musa a.s. fick ett Taurat. Och Isa a.s. fick ett Injil. Och Ibrahim a.s. fick Suhuf Ibrahim och så vidare. Och Mohammed a.s. fick El Koran. Så rasul är den som skickas till ett folk som då är kuffar. Med en ny uppenbarelse. Medans Al-Anbiya är de som kommer efter och tar över från Rasul. Och förmedlar sändebudets bok. Därför har vi att Anbiya, profeterna från Bani Israel, kom alla och förmedlade ett Taurat. De hade inga nya böcker, utan de förmedlade ett Taurat. Men det kan ha kommit böcker som kompletterar grundboken och lagboken, det var Taurat. Men till exempel Dawud a.s. han var ju från ulema ben Israel, eller hur? Men det betyder inte att han inte följde ett Taurat. Utan han fick ett Zabur som ett komplement till ett Taurat. Och samma sak är det med el-Injil. Isas bok a.s. Och om jag inte minns fel så var det Ibn Kathir som sa att den var som ett komplement. Och den var väldigt kort. Och det var en bok som hade mycket zuhud och raqa'iq. En bok som skulle mjuka upp folks hjärtan. För ni vet att Bani Israel hade blivit väldigt på ett negativt sätt. De hade blivit väldigt fokuserade på det yttre. På lagen och bestämmelsen. Och de hade försummat det inre. De hade försummat det själsliga. Att värna om sitt hjärta. Att ha ett friskt hjärta. Att vara uppriktig med Allah, med sin ikhlas. Och så vidare. Så att han kom mycket med såna här raqa'iq för att mjuka upp deras hjärta. Så det här är då skillnaden att Rasul är den som skickas till ett folk som är kuffar och en Nabi är den som skickas efter Rasul och förmedlar sändebudets, yani Rasuls budskap. Vi går vidare till nästa pelare av Iman, vilket är Iman bil Yawm al-Akhir. Att tro på Yawm al-Akhir, vilket betyder den sista dagen. För att när domedagen infaller så kommer det inte vara någon mer dag, utan det kommer vara el-abad, el-sarmad. Det kommer vara en evighet, en oändlig evighet som aldrig kommer att ta slut. Och el-imanu bil-yawm al-akhir är väldigt, väldigt viktig. Det är, som ni läser i Koranen och i Sunna, någonting som nämns hand i hand med att tro på Allah. Det nämns jätteofta att tu'mina billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Tro på Allah och domedagen. Och det är någonting som verkligen stärker de troende i deras iman. Och någonting som är en drivkraft där man vet att man kommer att stå till svars för sina gärningar i nästa liv. Så imanu bil yawmil akhir är en av de bredaste av punkter när det kommer till arkanul iman. Och vi ska försöka att hinna med några av dessa punkter lite kortfattat bi'idhnillahi ta'ala. Vissa ulema nämner att iman bil yawm al-akhir omfattar vad som sker innan yawm al-akhir, vilket är domedagens tecken. Och Allah azza wa jall har bestämt att det ska finnas tecken inför domedagen som tyder på att domedagen är nära. För att väcka människornas uppmärksamhet. Att få människorna att vända sig tillbaka till Allah. Och för att också bevisa profeten Muhammeds sanna profetskap alaihi salatu wassalam. Där han har berättat tusentals saker som ska ske innan domedagen. Och allting sker i detalj så som han berättat. Är inte det här i sig själv ett av de starkaste bevis på att han är en sann profet? Ey wallah. Så det finns tecken innan domedagen. För som ni vet i hadith Jibril, då han frågar profeten a.s. metesa'a, när är domedagen? Så säger profeten Muhammed a.s. att den som frågas vet inte mer än den som tillfrågats. Jag vet inte och du vet inte när domedagen är. Men sen nämnde han då några av domedagens tecken. Det enda vi vet är att domedagen kommer att infalla på en fredag. När det kommer till veckodagen. Vi vet inte vilket år, vi vet inte vilken månad. Men vi vet att det är på en fredag, som det har nämnts i autentiska hadither. Men som sagt var så finns det tecken som tyder på att domedagen är nära. Och dessa tecken brukar ulema dela upp till stora och små tecken. Och de flesta mindre tecken av domedagen har kommit. De har slagit in. De flesta har slagit in. Och vi ser dem nu runt omkring oss. Och det är väldigt, väldigt fascinerande samtidigt som det är skrämmande. Att se saker och ting i minsta detalj sker runt omkring oss. Så som profeten berättade om alaihi salatu wassalam. Och vissa av dessa tecken, yani om du bara spolar tillbaka 50, 60, 70 år, så är de inte lika tydliga. Men i dessa tider, subhanallah, man ser verkligen hur dessa tecken blir tydliga. Hur man till exempel ser kvinnor som är påklädda fast avklädda. Kasiatun ariyat. Väldigt konstig beskrivning, eller hur? Påklädda fast avklädda. De har någonting på sig, men de är ändå nakna. Och det här ser vi idag. Med tajta kläder, korta kläder, genomskinliga kläder. Det här var någonting som inte var vanligt för några år sedan. Men nu har det blivit, yani, kanske mer vanligt än ovanligt. Och vi ser hur många tyvärr blivit svaga i sin religion. Någonting som också berättades att innan ett Dajjal kommer, så kommer folk ha lätt på religionen. Vi finner också att folk blir oärliga. Man hittar knappt någon människa att lita på. Man kommer att ge makt till fel personer. Fattiga beduiner blir rika och börjar tävla i att bygga höga hus. Och så vidare. Men allt det här ser vi framför våra ögon. Subhanallah. Men som profeten alaihi wasallam sa, att domedagen kommer vara närmare, men folk kommer vara längre bort från Allah azza wa jalla. Subhanallah. Så dessa tecken borde vara en väckarklocka. Så vi har då tecken för att domedagen är nära, mindre tecken. Och så har vi de större tecken. Och de är 10 stycken och ingen av dem har skett än så länge. För att som profeten Muhammad alaihi wasallam nämnt i vissa hadither, när den första kommer så kommer de andra i följd. Som ett pärlhalsband som du tar sönder och den ena pärlan faller efter den andra. Så det är inte så att när Dajjal kommer, kommer det dröja 100 år tills Isa kommer. Eller någonting sånt, nej. Utan de kommer i följd och vissa till och med samtidigt. När, och kanske ett tecken på att de stora tecknen är på väg, det är när Mahdi kommer. När det blir Melhama, det stora kriget. Och då kommer Dajjal att komma. Och under Dajjals tid kommer Isa. Och under Isas tid kommer Ja'juj och Ma'juj. Och så vidare. Så vi har då dessa stora tecken som tyder på att domedagen är jättenära. Men det finns också tron på nästa liv som berör oss alla. Och det är döden. Vilket är jätterelevant. Vilket är el-fasil, vilket det är, man kan säga, vad som skiljer detta liv från nästa liv. Vi har hayatul dunya och vi har hayatul akhira. Det världsliga livet och det kommande livet. Och mellan dem finns el-barzakh. Den här anhalten där man väntar på nästa liv. Och när man dör så flyttas man från hayatul dunya till hayatul barzakh. Det själsliga livet. Där man väntar på att återuppstå på domedagen. Och som de lärde har sagt, man mäta qamat qiyamatuhu. Att den som dör har påbörjat sin domedag. Det finns ingen återvändo. Du dör på de gärningar som du gjorde. Och som vissa lärda säger, att den som lever på någonting dör på det. Och den som dör på någonting kommer att återuppstå på det. Så det är den dagen man ska förbereda sig för. Så som profeten alaihi salatu wassalam sa i hadith Bara ibn Azib radiyallahu anhu, där han var på en av sahabas begravningar, så började han att gråta jättemycket. Och så säger han, bröder, ikhwani, limithli hadha fa'iddu. Bröder, det är det här vi ska förbereda oss för. Men den dagen vi ska dö. Den dagen vi ska lämna denna dunja, och det enda vi har med oss i graven, det är våra gärningar. Så tron på nästa liv omfattar döden och sakarat al-maut, det ruset som döden för med sig. Och sedan änglarna som tar själen, och själen som sen förenas med kroppen i graven. Och sedan efter jordfästningen så kommer en munkar och en nakir och ställer de tre frågorna, men rabbuk, men nabiyuk och madinuk. Och där gäller det att svara rätt. Och man kommer inte kunna svara rätt om man inte har levt ett rättfärdigt liv här i detta liv. Och sedan kommer människan, beroende på hur han svarar, i graven att leva eller att vänta i fröjd eller i straff och plåga fram till domedagen. Hans grav kommer att vara en trädgård från paradisets trädgårdar, eller det kommer att vara en grop från helvetets gropar, beroende på hur han lämnade detta liv. Subhanallah. Och sen, vad som också faller in i tron på nästa liv är al-ba'th wa an-nushur, tron på återuppståndelsen. Då ängeln Israfil alayhi salatu wassalam kommer att blåsa i sur, kommer att blåsa i hornet. Och när han gör det så kommer alla människor att återuppstå. Så som Allah azza wa jalla har sagt i Koranen, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Så som vi skapade er första gången kommer vi att återskapa er. Och det här är enkelt för alla. Och så som profeten alayhi salatu wassalam sa, att alla kommer att återuppstå. Huffaten, urraten, buhmen. Ni kommer alla att återuppstå. Nakna, barfota, icke omskurna. Och ni kommer inte ha med er någonting. Och då så sa Aisha radiallahu anha, men kommer inte män och kvinnor att kolla på varandra helt nakna? Och då så säger profeten alayhi salam att saker och ting är allvarligare än att man ska bry sig om sånt. Att ha tid och tänka på sådant. Det är panik på domedagen. Det är skräck. Allah musta'an. Och vad som då händer på domedagen är flera saker. Som vi nämnde så kommer varje människa att återuppstå så som han var i detta liv. Och varje människa kommer att återuppstå i det tillståndet han dog på. Vilket också är mycket allvarligt. Det som dör fi sabilillah återuppstår fi sabilillah. Det som dör i hajj eller umra kommer att återuppstå i ett sådant tillstånd med ihram. Det som dör alkoholpåverkat, drogpåverkat, i kriminalitet och liknande, kommer att återuppstå i ett sådant tillstånd. Wa ya waylahu. Vad ska han säga till Allah subhanahu wa ta'ala på den dagen? Människorna kommer att återuppstå på en ny jord. Som Allah har sagt i surat Ibrahim, att den dagen vi kommer byta ut jorden mot en ny jord. Och som profeten alayhi salatu wassalam nämnde, den kommer vara platt. Som ett, ni vet, ett arabiskt bröd som är runt och platt. En är likadant. Det vill säga, den har inga, denna jord har inga berg, den har inga dalar, det finns inga grottor, det finns ingenting, utan det är helt platt. Folk står på samma nivå. Det finns ingenstans att fly. Det finns ingen skugga. Solen kommer nära. Jättenära. Och människorna, beroende på deras synder, kommer att börja svettas. Ju mera synder du gjorde i detta liv, ju mera kommer du svettas på domedagen. Och folk kommer då att stå under solen, förutom de som Allah azza wa jall ärar med att stå under skuggan av hans arsh. Må Allah göra som dem. Amin. Och sedan så kommer människorna i panik och i yani, hopplöshet. När de vet att den här dagen är 50 elfa sena, den är 50 000 år lång. Så kommer människorna i panik att vända sig till varandra och säga, hur ska vi påskynda processen? Att Allah dömer mellan oss så att det här tar slut. Vi slipper stå här på det här sättet, i det här tillståndet. Och då säger vissa människor, låt oss vända oss till profeten Adam. Kanske han kan be till Allah att Allah ska påskynda processen. Och de går till Adam a.s. och de säger till honom, du är Abul Bashar, människornas fader. Allah skapade dig med sina händer och fick änglarna att göra sujud till dig. Allah lärde dig namnet på allting. Ser du inte hur svårt vi har det? Kan du inte be till din Herre att han ska underlätta? Och då så säger Adam a.s. att min Herre är så arg idag han aldrig har varit och aldrig kommer att bli efter idag. Nefsi, nefsi. Och han minns att han åt från den förbjudna frukten. Och han säger, nefsi, nefsi. Idag tänker jag bara på mig själv. Gå till någon annan. Gå till Noah, han är första sändebudet. Och Noah alayhi salam ursäktar sig med samma svar som Adam. Och säger, gå till Ibrahim. Och Ibrahim ursäktar sig som säger, gå till Mosa. Och Mosa säger, gå till Isa. Och Isa säger, gå till Muhammed alayhi salam. Och då så säger han, ana laha. Ni har kommit rätt. Jag ska ta på mig denna. Och då så går profeten alayhi salam och gör shafa'a. Shafa'atul Udma, den stora shafa'a inför Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jall kommer att inspirera honom efter en lång, lång sujud att göra dua på ett sätt som ingen människa någonsin har gjort. Han kommer att prisa Allah på ett sätt som ingen människa någonsin har gjort. Och då kommer Allah azza wa jall att säga: Ja Muhammad, lyft upp ditt huvud. Be, du kommer att få. Fråga, du kommer att ges. Och då så gör han shafa'a att Allah azza wa jall ska påskynda processen på domedagen. Och det här är det som kallas för al-maqam al-mahmud, den högsta prisvärda platsen på domedagen, som Allah azza wa jall kommer att ge till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Och sedan kommer al-hisab, då människan individuellt kommer att stå inför Allah azza wa jall, och Allah azza wa jall kommer att fråga ut oss. Allah azza wa jall kommer att nämna vad vi har gjort i detta liv. Tadkir, du kommer att bli påmint. Vad säger Allah azza wa jall? Ahsahu Allahu wa nasu. Allah har allting nedskrivet, men vi har glömt bort. Ibland glömmer vi synden vi gjorde på morgonen, på kvällen. Men Allah glömmer inte. Att du har glömt betyder inte att den är förlåten, utan den blir bara förlåten om Allah förlåter. Så på domedagen kommer man att genomgå al-hisab. Och det är att man kommer att få höra vad man har gjort för någonting. Och al-hisab kan vara på olika sätt. Det kan vara al-ard, att du får erkänna. Allah säger: gjorde du inte det här? Gjorde du inte det här? Och människan kommer då att säga jo, 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 tills hon tror att det är kört. Den troende, att khalas, jag är bränd. Och då så säger Allah att jag dolde dessa synder i dunya för människorna, och jag förlåter dem idag. Subhanallah. Må Allah göras från dem. Och sen har vi den andra kategorin, och det är den som får argumentera för sin sak. Och han börjar tjafsa och argumentera. Och det här är al-hisab al-shadid. Och då kommer han att gärna göras bort, skämmas ut framför mänskligheten. Subhanallah. När han hör vad han har gjort och så vidare. Må Allah skydda oss. Så har vi al-hisab. Och vi har också att människan kommer att få ta emot sin bok, Nashr al-Suhuf, i sin högra eller vänstra hand. Det är också en av de mäktiga saker som kommer att ske på domedagen. Och ni vet ju alla att den som får ta emot sin bok i höger handen kommer att bli glad av lycka och säga: här, läs min bok. Läs min bok, jag är stolt, jag har lyckats, jag fick den i höger handen. Och det är en av de tillfällena där människan är i skräck. Det finns flera tillfällen då al-hisab, man ska få boken, gärningarna ska vägas och du ska över ett sirat. Total skräck. Så när man är ovetandes, kommer jag få den i höger eller vänster hand, och sen får den i höger handen, så blir det lycka, mashallah. Då vet han att han är på den säkra sidan. Må Allah göra oss från dem. Amin. Men den som får ta emot sin bok i vänster handen, vara adahri, bakom ryggen, också det, inte bara vänster, bakom ryggen, är ni som en skam, tar han emot boken. För honom är det kört. A'udubillah. Och sen har vi också al-imanu bil-mizan, tron på att gärningarna kommer att vägas på domedagen i en riktig våg som har två vågskålar. En vågskål där man väger de goda gärningarna och en vågskål där man väger de onda gärningarna. Och profeten alaihi salatu wassalam har nämnt i en hadith att de är så stora, dessa vågskålar, att de skulle rymma jordarna och himlarna. En vågskål, du vet, när du går till en marknad, de har en gammal våg. Han lägger en kilos klump på en sida av vågen, så lägger han några äpplen eller vad det nu är du köper på andra sidan av vågen. Nu har jag sett en gammaldags våg, eller hur? Den liknar en sån våg, men det är en liten platta, en liten tallrik som du lägger varorna på. Den här är så stor att den rymmer hela universum. Vad är det för våg, subhanallah? Men där ska dina gärningar vägas. Och då lägger man de goda gärningarna på en sida och de dåliga gärningarna på en sida. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فَعِيشَةٍ رَادِيَ. Har du tung vågskål med goda gärningar, kommer du vara i ett lyckligt liv. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Men kommer man att ha lätt vågskål, ens synder väger tyngre än ens goda gärningar, فَأُمُّهُ هَاوِيَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَ. Det är helvetet, subhanallah. Och det här är ikhwa, mina bröder och systrar, en jätteviktig tankeställare. I det här livet ska vi samla på oss så mycket hasanat som möjligt. Vi ska samla på oss så mycket hasanat som möjligt till den här dagen. För den dagen du kommer inte vilja ge bort en enda hasanat till din egen mamma. Förstår ni hur allvarligt det är? Om du har miljarder hasanat, du vill inte ge bort en enda. I rädslan för att det kan vara det som är avgörande mellan paradiset och helvetet. En synd mer än en god gärning är helvetet. Så det kan vara en enda hasanat som är avgörande. Och det här är det vi har talat om. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. Se aldrig ner på en god gärning. Ittaqin nar walau bi shaqqi tamr. Rädda dig från helvetet om det så är med en halv daddel. Yani, tänk inte, det är en hasanat, jag behöver den inte. Och aslan, det finns inte i islam en hasanat. Det minsta du får är, vad? 10 hasanat. Men ja bil hasana, falahu ashru amthaliha. Det finns inte i islam att du får en hasanat. Det minsta du gör, du smilar åt någon, du får 10 hasanat. Minst, mashallah. Så se aldrig ner på en god gärning. Det kan vara just en hasanat som är avgörande mellan paradiset och helvetet. Och se också till att försöka lämna denna dunja eller försöka avsluta varje dag med att inte ha någon synd. Så att du kommer inför Allah och du är syndfri. Du gör ständigt tauba. Då finns det inga synder att lägga på den dåliga sidan. Utan du har bara goda gärningar. Men lever man ett liv i kriminalitet, ett liv långt bort från Allah subhanahu wa ta'ala, så gör man inte tauba. Utan man samlar bara på sig ondska. Och det finns inga hasanat. Och då kanske ens dåliga gärningar kommer att överväga ens dåliga, ens goda. Allah musta'an. Och en annan viktig sak är också att dessa hasanat som vi samlar på oss, ska vi inte själva orsaka att vi förlorar. Det är också en idioti. Att en person kämpar med att fasta, han ber och han gör massa goda gärningar, men han kastar bort sina hasanat. Hur gör man det? Genom att göra zulm, orättvisa mot andra människor. Att förtrycka andra människor. Och det kan ge, det kan vara i olika skepnader. Det kan vara att stjäla från folk, att lura folk, att ta folks saker som man inte rätt att ta, att inte ge tillbaka vad som tillhör folk, att inte betala ut löner. Det kan vara många olika sätt där man lurar folk. Du säljer någonting som är trasigt utan att berätta att det är trasigt och så vidare. Då kommer de här människorna att komma på domedagen och klaga. Eller du talar illa om folk, vilket är det vanligaste kanske. Att en person baktalar, gör namima, smutskastar, ljuger om en människa. Då kommer han att komma på domedagen och han vill ha sin haq. Och då kan du inte skriva ut en böter på 1000 kronor. Utan då är det hasanat och sayyat. Som profeten sa alaihi wasallam, att vissa kommer med berg av belöning. Berg av belöning. Men han gjorde fel mot honom, han stal från honom, han slog honom, han förbannade honom. Och då får han börja dela ut sina hasanat till de här människorna. Och om hans hasanat tar slut, så kommer man att få, han kommer att få ta emot människornas synder. Och vad hamnar han då? I helvetet, subhanallah. Så var inte den dumma människan som försummar och kastar bort dina hasanat. Utan har du gjort fel mot någon, vull mot någon människa, gör upp. Gärna gå till personen, ge tillbaka hans hak. Be om förlåtelse, ge tillbaka vad som är hans. Så att man lämnar dunja syndfri. Skulle inte vara fint? Du dör, du är inte skyldig någonting alls. Du har aldrig slagit någon, du har inte pratat illa om någon. Tänk att dö med ett sånt samvete. Eller hur? Och sen har vi också på domedagen el-hawd, tron på profetens hawd alaihi salatu wassalam. Och det är den samlingsplatsen av vatten där människorna kommer att få dricka. Allah azza wa jalla kommer att ära profeten Muhammad alaihi salatu wassalam med den här samlingsplatsen av vatten. Och där kommer alla från hans umma att få dricka. Och den här hawd, denna samlingsplats av vatten, man kan kanske kalla det sjö eller liknande, den är väldigt stor, mashallah. Det har sagts i autentiska hadither att den är en månads avstånd på längden och en månads avstånd på bredden. Den är fyrkantig, kan man säga. Och den har koppar runt omkring sig, lika många koppar som det finns stjärnor på himlen. Och vattnet är sötare än vad?
Honung.
Och doftar bättre än?
Misk.
Och är vitare än? mjölk, vissa haditer snö och vissa haditer silver. Mashallah. Och är kallare än is, mashallah. Och den som dricker från den kommer aldrig att bli törstig. Mashallah. Och den fylls på från el kawthar i Jannah. Naam. Sen har vi också en till stor händelse på domedagen, och det är As-Sirat, bron över helvetet. Och som vi nämnde i förra lektionen, wa in minkum illa wariduha, att alla måste ta sig över denna bro över helvetet. Och denna bro är också någonting väldigt, väldigt skrämmande. Det är ett totalt mörker, kolsvart. Och så har du paradiset på andra sidan. Och under är helvetet. Tar man sig inte över bron så kommer man att hamna i helvetet. Och man kan inte ta sig över bron om Allah inte underlättar för det. Kuffar kommer inte ens gå över bron. De kommer kasta sig i helvetet direkt. Vem är det som kommer gå över bron? Det är en muslimin, en muslimon. De som lyder Allah och de som syndar. Och en munafikon, hycklarna. Då kanske någon säger, men vadå munafikon? De är kuffar. Nej, de är kuffar. Men de kommer att tro att de kan lura Allah att de ska ta sig över bron, men sen kommer de att ramla rakt ner i helvetet. Men sen har vi kvar en mu'minun som ska ta sig över sirat, och som vi sa, det är kolsvart, och den är tunnare än ett hårstrå, vassare än ett svärd, och det finns kalalib, det finns krokar som snurrar runt den här bron och puttar ner folk i helvetet och skadar folk som försöker ta sig över den här bron. Och det här, yani, rent logiskt går ju inte att ta sig över i dunya om du har en bro kolsvart mörker som ett hårstrå, den är sylvass och det är kört. Men med Allahs hjälp tar man sig över. Och människan kommer att vara beroende av sina goda gärningar. De kommer att påverka två saker. Hans ljus och hans snabbhet. Ju mera goda gärningar du gjorde i dunya, ju mera ljus kommer du att ha på domedagen när du ska över sirat. Allt från att en person har ett ljus som ett berg framför sig, till en person som har det minsta ljuset, och det är en person vars tå gärna lyser upp ibland och slocknar ibland. Han gjorde lite bra saker, mycket dåliga saker. Gärna han kommer ha svagt, svagt ljus på domedagen, som ibland lyser upp, men för det mesta då kommer det vara mörkt och så vidare. Till skillnad från den första som har ett ljus, mashallah, som ett helt berg framför sig. Det första. Den andra påverkan som dina goda gärningar har vid sirat är snabbheten och hastigheten som du kommer ta dig över denna sirat. Och då har vi allt från det snabbaste som folk kände till på den tiden. Då så sa profeten alaihissalam, som blixten. Som blixten, som blicken, eller som en ryttare, eller en löpare, eller en person som går. Ni ser, det blir saktare och saktare beroende på mindre gärningar man gjorde i detta liv. Till den sista personen som kryper. Han kryper över och han halkar på sidorna och han skadar sig. Och han blir som misshandlad eller torterad av de här krokarna. Och sen har vi vissa syndare som kommer att kastas ner i helvetet av krokarna. För att straffas i helvetet och renas från deras synder för att sen gå in i paradiset. Och sen har vi en till sak, och det är efter sirat finns det en plats som heter Al-Qantara. Al-Qantara, det sägs att det är platsen då innan paradiset där Ahlul Jannah kommer att göra upp. De ska in i Jannah, men de har problem med någon. Han kanske bojkottade en annan broder, och båda ska in i paradiset. De kanske är ovänner. De kanske är skyldiga varandra någonting. Då kommer de inte in i paradiset. Tills de först gör upp utanför paradiset. I paradiset finns inga ovänner. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانَ عَلَى سُرُرِهِمْ. Allah säger att han kommer att ta bort allt agg som finns i deras bröst. De kommer vara bröder som sitter på höga troner framför varandra. Så att ingen kommer att hata någon eller vara oense med någon i paradiset. Utan man måste först då göra upp innan man går in i paradiset. Och sen har vi också, när det kommer till tron på nästa liv, el-jannatu wan-nar, vilket kanske är det mest utmärkande när det kommer till tron på nästa liv. Paradiset och helvetet. Dit varje människa kommer att placeras. Fariqun fi jannah, en grupp i jannah, och fariqun fi sa'ir, och en grupp i helvetet. Och majoriteten av folk kommer att hamna i helvetet. 999 av varje tusen är dömda till jahannam, till helvetet, i all evighet. Och en av varje tusen kommer att gå till paradiset. Så det är ingen lek. Det är inget skämt. Man säger, man bara lever livet, ha kul. Nej, det är som han håller, det är paradiset, det är helvetet. Och paradiset är skapat nu, och där finns det vad inget öga har sett, inget öra har hört, och vad ingen människa någonsin kunnat föreställa sig. Över allting som man kan föreställa sig. Och i helvetet finns det straff som är så förnedrande och så vidriga att ingen människa kan föreställa sig vad som finns där. Och när man läser i Koranen om folk som kommer att få dricka el-muhl, yani drycker som är som kokande smält metall, när de lyfter upp den mot ansiktet, yashwil wuju, så bränner den sönder huden så att den ramlar ner. Men han måste dricka den, han tvingas att dricka den. Och när han dricker den så kommer den få hans inälvor att explodera. Och sen kommer de få dricka blodvar, de kommer att få äta slin, zakum, dessa frukter som fastnar i halsen. Och profeten alaihissalam, han sa att zakum är den här frukten som Allah säger då i Koranen, att dess frukter liknar Satans huvud. Och den växer från helvetets botten. Och han sa att en person som äter den här, han sa en droppe från zakum, om du öppnar frukten nu i den här dunja och låter en droppe komma på jorden, skulle den förstöra allt som inspelar jorden. Yani värre än hundratals atombomber. Yani en droppe från en zakum skulle förstöra hela jorden. Och så sa profeten alaihissalam, vad tror ni då om den som har det till sin mat? Så helvetet är kolsvart, 69 gånger varmare. Varje gång huden brunnit upp kommer de att få en ny hud. Elden brinner in till hjärtat, de har kläder av eld, de ligger i lager av eld, de kommer vara fastkedjade, gärna i förnedring. Och vet du vad det värsta är av allting? Det tar aldrig slut. Aldrig. För evigt, subhanallah, kommer de att vara där och brinna. Allah kommer på domedagen hämta döden. Döden kommer att slaktas. Och man kommer att ropa ut, ja ahlin nar, khuludun la mot. Och folket i helvetet, ni kommer att vara för evigt, ni kommer aldrig dö. Subhanallah. Och man kommer att ropa ut till folket i Jannah, ja ahlu Jannah khuludun wala maut. Ni kommer att leva för evigt, ni kommer aldrig dö. Så subhanallah, det är den dagen som man ska förbereda sig för. Och redan nu bestämma vart man vill hamna någonstans. Är det med de fördömda i mörkret, i helvetet? Eller är det med de ärade i paradiset, i all evighet? Där, subhanallah, inte bara att de får allt vad de kan önska sig. Den minsta mannen får som 50 kungar i denna dunja. De får se Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kommer att vara nöjd över dem. وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, större än allting. Så som Allah säger till folket i Jannah. Vill ni ha någonting mer? De säger, vad ska du ge oss? Och då så säger Allah, idag kommer jag att ge er min ridwan, mitt välbehag. Jag kommer aldrig mer att vara arg. Och de kommer att få se Allah, och det är det bästa de har fått. Och det här är vad? I all evighet. Aldrig kommer det ta slut. Nas'al Allah min fadlihi. Nas'al Allah an akuna min ahli jannah. Allahumma adkhilna al-jannah. Allahumma inni a'udhu bika min an-nar. Amin. Må Allah ge oss paradiset. Må Allah skydda oss från helvetet. Amin. Så det här är kortfattat då tron på nästa liv. Och det är viktigt att man ständigt tänker på nästa liv. Det är lätt att man i denna dunja hamnar i en ghafla. Man kommer långt bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Man fastnar i dunja, fastnar i nöjen, i pengar, synder och liknande. Men man ska minnas, döden är nära. Den är några dagar bort, kanske några timmar bort. Och sen kommer vi att stå till svars för vad vi gjorde i detta liv. Allah musta'an. En sista punkt. Och det är tron på ödet. Och det är kortfattat. Profeten alaihissalam sa i hadithen att du ska tro på ödet, det onda och det goda i det. Och tron på ödet omfattar fyra saker. Det omfattar tron på Allahs eviga kunskap, ilmullah al-azali, att Allah alltid vetat allting. Och sedan tron på att Allah azawajal skrivit ner allting i Lawh al-Mahfuz 50 000 år innan han skapade oss. Och sedan tron på att Allah vill allting som sker. Han alltid velat allting. Och det fjärde är insha, att Allah låter allting ske. Han sätter allting som han har vetat, skrivit ner och velat i verket. Det är kortfattat tron på ödet. Det onda och det goda i ödet. Det är kortfattat arkanul iman. Och vi avrundar för idag. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inshallah, nästa lektion kommer vi tala om bevisen på att iman blir stark och att iman blir svag. Och inshallah, vi kommer tala om fawaid, som ni säkert har hört, men hur man stärker sin iman och hur man skyddar sin iman för att bli svag och liknande. Och om det är någon som har någon fråga, så är det oss alla.